lyssnar på Ångestpodden med mig, det Höckestrand, och mitt emot mig sitter Sofie.
Ja, jag heter ju Hallberg också, om du nu ska envisa som jag säger ditt efternamn.
Och avsnittet är nummer 403.
Det stämmer.
Skjuts i det här höststeget, lät det som.
Ja, men verkligen. Vi sa ju det innan idag. Idag kom hösten. Vilken unik och djup tanke.
Verkligen.
Ja, vi har också börjat med TikTok.
Ja, alltså vi har verkligen börjat med TikTok.
Säger vi nu så här, bara för att vi har gjort en video som går jävligt bra.
Som blir viral.
Men vi heter The Real Angestpodden på TikTok om någon vill följa oss.
Och det vill man.
Ja.
Alltså verkligen. Och där kommer vi vara, alltså ni som har hängt med länge i podden vet ju att vi, alltså i alla fall försöker ha en lite så rolig sida.
Att vi är så humoristiska genier.
Nej, verkligen inte. Däremot så har vi tagit emot ett pris.
Ja.
Fonden för psykisk hälsa delar varje år ut ett pris som kallas för fördomspriset till någon eller några som har brutit stigma kring psykisk sjukdom och psykisk ohälsa.
Ja, och det här året fick vi det priset. Det är det finaste, alltså det är faktiskt ett av de finaste ögonblicken i Ångestpoddens liv.
Mm, jag börjar nästan gråta nu när vi säger det, för att jag, alltså jag tycker att det kändes ärofyllt.
Ja. Ja, du blev ju liksom rörd där på scenen. Blev ju inte jag, höll jag på att säga. Nej, men jag hade typ overklighetskänslor när vi stod där. Ja. Och de liksom läste upp motiveringen och jag bara så här. Alltså är det mig de pratar om? Eller är det mitt liv? Alltså för det här är ju mitt liv.
Mm.
Och det blir overkligt.
Och men... att ni som lyssnar är en del av det här.
Mm.
Och att vi gjorde 3 minuter, fortfarande gör 3 minuter, men lanserade den inför valet.
Mm.
Och att liksom, alltså jag har inga ord, jag är bara så enormt tacksam att det här som har blivit vårt liv och att vi får jobba med de här frågorna, att det också så synliggörs genom ett sånt, det kan ju låta ytligt att så vinna ett pris och att det skulle betyda så mycket, men det gör det.
Ja, alltså vadå, det blir ju ett erkännande.
Mm.
Och jag hoppas att man, när ni lyssnar på Ångestpodden, att ni känner vår tacksamhet i varje avsnitt, för vi är supertacksamma, ja. Verkligen. För varenda som lyssnar och för att vi får göra det här. Det är liksom, ja, det bästa som finns. Ja, nog om det.
Idag har vi med oss en gäst som för mig står för typ kraft, styrka. Alltså, när vi satt oss ner och poddade med gästen i fråga, så kände jag ett lugn i hennes sällskap.
Ja, jag med.
Vi pratar om Joanna Svicka.
Ja, och Joanna har ju ganska nyligen släppt sin bok Alla mina steg, om hennes och om löpning i stort. Och det, vi pratar ju dels om det, men mycket också om steg som Joanna har gjort genom livet som har varit jävligt jobbiga.
Ja, men bland annat pratar vi om ett överfall.
Mm.
Vi pratar också om missfall.
Ja.
Och det är det jag menar, tror jag, med styrka och kraft. För det är det jag känner när Joanna berättar om de här traumatiska händelserna.
Mm, verkligen.
Och jag är jätteglad att vi får dela det i Ångestpodden.
Me too.
Vi rullar intervjun med Joanna.
Varsågoda! Hej Joanna och varmt välkommen till Ångestpodden!
Hallå!
För de som inte vet, vem är du?
Jag heter Joanna och jag är entreprenör, författare, löpcoach, träningsprofil, communitygrundare, skribent. Ja, har jag glömt någon?
Att du liksom ändå kan sålla dig nu till författare.
Ja, det är härligt. Det är stort. Ja. Det har jag väntat på länge.
Ja, grattis.
Tack. Ja, och så är jag influencer också.
Ja.
Ja, jag tar ändå pride för det.
Ja.
Men igår sa jag till min mamma att vi skulle prata om dig och hon var ju så, det är hon från Robinson. Ja. Det där hade hon full koll.
Ja, men det var, jag har ju ändå vunnit den målgruppen också nu. Så det,
exakt.
Ja.
Ja. När var du var med i Robinson?
2 år sedan.
Ja.
Mm.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Jag tänker på alla lager. Mm. Alltså det finns ångest i så många olika lager. Så att jag tänker på att det är högt och lågt faktiskt. Man kan ha ångest över, alltså, man kan ha yttre ångest, alltså ångest som kommer och landar och bara är för några minuter eller för någon dag och sen så här, lyfter igen och drar vidare. Sen så kan man ha ångest som ligger tung som en liksom blöt filt över en hela tiden. Mm. Så att det finns många lager i ångest.
Mm. Men du har ju nyligen släppt din bok som vi ska prata om idag, Alla mina steg. Hur skulle du själv beskriva boken?
Det är en kärleksförklaring till löpningen, men det är också, man skulle kunna säga, det är en kartläggning över mina steg i perioder där det inte alltid har varit så glatt, men också i perioder där det har varit jäkligt glatt. Så det är liksom, det är väl egentligen en kartläggning över stegen från när jag började springa och hur jag kom dit egentligen.
Mm. Men du är född i Polen men flyttade till Sverige med din mamma och syster. Hur var det? Alltså, minns du någonting av det? För du var väldigt liten.
Jag var 3. Jag minns inte så mycket av flytten, men jag minns när jag åkte tillbaka och somrarna i Polen. Och jag minns liksom när jag började bli ung vuxen och skillnader med att så här inse att det här är mitt liv nu i Sverige, men det här hade kunnat vara mitt liv i Polen. Och det är väldigt påtagligt, och det är så sjukt, för jag tänkte faktiskt på det senast igår, tror jag det var. Det var någonting vi diskuterade, jag såg någonting och så var jag, det bara slog mig. Tänk, så hade jag varit 34 i Polen idag. Hur hade mitt liv sett ut? Hade jag varit där jag är idag? Och det vet man inte.
Nej.
Jag hade kanske gjort något helt annat, men jag är så här, hade mina förutsättningar sett annorlunda ut? Hade jag skaffat körkort när jag var 18? Hade jag gjort allting som jag gjort i livet? Hade jag resonerat på, liksom, hade jag haft den friheten jag har? Så att den är väldigt påtaglig.
Ja, men det, jag kan förstå det. Och också så, hade liksom, du haft samma förutsättningar eller så förväntningar på dig? På.
Ja.
Ja. Men du är uppvuxen i Skåne?
Ja.
Var i Skåne?
Utanför Ystad.
Ja. Ja, vi är ju från Karlshamn, Blekinge. Så det är ju ändå en bit. Men man var typ alltid i Ystad och så här Simrishamn och så på somrarna. Så det, jag känner typ ändå att det är våra hoods lite.
Ja, men men det är det ju. Alltså, det är som
hela Sverige.
Det smälter ihop, det är som en stor pöl.
Ja, exakt. Och vi pratar ju, men det är ärr.
Ja, precis.
Men liksom hur... Alltså, hur ser du tillbaka på din uppväxt?
Väldigt bra uppväxt. Alltså, jag hade en väldigt lugn och trygg uppväxt. Det är klart att jag hade episoder där jag tyckte att jag inte fick nog med uppmärksamhet från min mamma. Men innerst inne så var det ju för att jag var bara tonårsrebell och var ganska rebellisk i det mesta. Och sen hade jag ganska dåligt samvete varje gång jag hade haft det här, att hon inte gav mig uppmärksamhet. Men hon jobbade upp 2 jobb för att liksom kunna... Så det var mycket sånt. Men jag hade en väldigt bra uppväxt och väldigt bra extra pappa. Och bodde ute på landet, red, hade ponny. Alltså det var väldigt, väldigt idylliskt var det. Så att... det blev väldigt bra.
Men var du rebellisk även i skolan, eller vem var du där?
Jag var ju den här som flöt runt mellan alla gäng. Så att jag var inte med de coola, men jag kunde prata med de coola. Men jag typ så här gled runt lite, och jag var hästtjej, så jag var ganska mycket själv också. Men sen så hade jag ju vänner, men saken är att det gjorde mig aldrig att vara någonting, att vara själv, för att jag var ju jättemycket själv i stallet och jag tyckte om att vara själv, så därför blev det som en trygghet för mig, och därför blev det aldrig något jobbigt. Men jag flöt runt väldigt mycket och liksom hängde lite där, hängde lite här, hängde lite där.
Jo, men jag tänker mig, om man liksom, vad ska man säga, alltså, om man är trygg i att vara själv så känner man sig ju inte ensam.
Nej.
Alltså,
nej,
för
nej.
Då är man ju så, det här är min plats, det är lugnt liksom. Och det är ju en enorm skillnad än att så känna att okej, nu är jag så ensam, det är ingen som vill vara med mig, eller jag vill verkligen ha en vän här nu eller sådär. Men nu ska vi se så jag säger det här rätt. Men när du är 16 år så drabbas du av Guillain-Barrés syndrom.
Nästan rätt.
Säger du det?
Guillain-Barré.
Men för det första, vad är det för något?
Alltså, det är en autoimmun nervsjukdom. Så att det blir ju att de här synapserna, de dör, alltså kopplingarna i nerverna dör. Så att den här, man hjärnan skickar ju en elektronisk impuls när vi ska liksom göra någonting.
Mm.
Och de dör, de här elektroniska impulserna. Så att jag blev helt förlamad.
Men hur märktes det här? Alltså, I guess att man inte blir förlamad från en dag till en annan.
Nej, alltså det började märkas med att jag en dag började så här få stickningar i fingrarna. Mm. Och sen så gick det några dagar som försvann dem. Sen så efter två veckor, då blev det att jag märkte att halva ansiktet hängde. Lite som om jag skulle fått en stroke.
Mm.
Och sen så ebbade det ut. Och sen så typ efter en månad, då märkte jag ju att så här, jag hade svårt att gå. Att min fot släpade lite efter. Jag märkte att vi hade hopptävling. Mm. Och jag kunde inte resa mig upp på salen när man hoppar över ett hinder.
Mm.
Och min tränare var också, han bara, men gud, hur rider? Det var, alltså, jag bara var som en sloppy
liksom. Spattelgubbe.
Ja, alltså, sen när jag skulle hoppa av, då hoppar man ju av. Och så är det ju en dunst. Men då hoppade jag av och benen vek sig. Jag kunde inte hålla emot. Oh. Och då blev det så här, men gud, vad är det som sker? Och då gjorde vi tester. Men de var så här, du har växtverk. De ville inte gå in och göra några vidare blodprov eller någonting, utan du har växtverk. Och sen så ramlade jag ihop i skolan och svimmade av. Och sen vaknade jag upp på sjukhuset och var förlamad. Och då började de ju liksom, satte du in, de trodde först att jag hade fått borrelia, hjärnhinneinflammation. De hade fått att jag trodde att jag fick MS, stroke. Alltså allting gick de igenom. Och det var ju som ett så här, har ni sett House?
Ja.
Ja, men det var som ett House-avsnitt där de går igenom varenda sjukdom du kan hitta.
Mm.
Och sen hittar de då till slut att säga, okej, men det här är Guillain-Barré.
Men då var du helt förlamad. Alltså du...
Från halsen neråt. Då hade min kropp... Panik. För då var det som att tänkte jag som ett höghus. Den började stänga av på olika. Så här, ena gången var ansiktet, synen, det var motoriken. Och sen så var det bara som att den bara, nu stänger vi av. Nu stänger vi av helt. Så att det var som små explosioner i hela kroppen som bara gick igång överallt.
Men hur påverkade det dig där och då?
Alltså jag var ganska avtrubbad. Jag minns att jag var väldigt avtrubbad och bara hängde med, du vet, som att man bara fyller med i allt det dramatiska. Och jag vet att så här, jag hörde hur de sa till mina föräldrar att så här, ni kommer nog behöva göra ändringar i ert liv, ni kommer behöva handikappanpassa och sånt.
Mm.
Och de var så här, nej, men vi vägrar. Medan jag var mer så här, ja, alltså jag bara typ hängde med och var inte så, det var som att jag var nollställd. Jag hade typ helt stängt av.
Men för du visste inte om du skulle få tillbaka känslor och rörlig, alltså.
Nej, visste ingenting. Och sen så hamnade jag på ett rehabcenter efter de månaderna på sjukhuset där jag var och fick träna upp igen. Och där var jag bara såhär, men jag får ju ge allt för att göra det här och bli bra igen. Jag har liksom inget annat val riktigt. Jag kan inte sätta mig och bara säga, nej, jag accepterar inte det här. Det funkar inte riktigt så.
Nej.
Man får bara... Så att jag blev ju sakta men säkert bättre. Och sen kom ju reaktionen.
Mm. Mm.
Sen kom ju allt det här. Alltså, det var fest och det var resa och det var backpacka och det var säsonga. Och
ja, då var det lite så, nu ska jag ta igen allt.
Gud, jag allt. Ja. Jag gick loco. Alltså, det var... Nej, men jag gjorde ju allt.
Mm.
Vakna upp i fontäner i Grekland på fyllan. Alltså det var...
Ja.
Men ja, och det var som att jag typ sa, haha, jag har lurat döden.
Ja.
Så det gick ju... Det liksom, jag fick ju en snedtändning senare.
Mm. Ja.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Men gud, för det är så intressant, för man tänker ju att så här, skulle det drabba mig, skulle jag få panik direkt och bara så här, nej, vad är det som har hänt? Mm. Men att man liksom är det bara så helt nollställd.
Alltså, man kan nog inte veta hur man kommer
att reagera. Där blir man så, det är så intressant hur liksom människokroppen och psyket bara så, nu är det så här, nu tar vi det. Alltså,
i den värsta krisen är man ändå som lugnast på något sätt.
Ja, jag har verkligen insett att jag, för att jag var så här, hur ska jag reagera? För jag var med om cykelolycka för något år sedan och då var jag så här, hur kommer jag reagera över det här? Men då var det också att jag blev väldigt, alltså det var som att jag blev så lugn och bara kopade och tog in allting som hände. Det är väldigt, ja.
Ja, alltså psyket är ju.
Ja, men det är så spännande.
Ja, och det är inte det första jag tror att hur jag ska reagera i en extrem kris.
Nej.
För jag blir så här, exakt. Jag tror ju mer att jag bara så här, nu kommer jag gå loco. Alltså, nej, jag blir helt tvärtom. Vilket är ganska konstigt med tanke på hur min personlighet är.
Ja, precis.
Så att, ja.
Men när du är 22 år så flyttar du till Norrtälje.
Ja.
För att plugga. Och det är också här som du hittar löpningen. Alltså hur går det till? Hur hittar man löpningen?
Ja, det undrar jag också. Nej, men alltså, för det först. Alltså Norrtälje, det fanns ju inte jättemycket att göra i Norrtälje. det är också så här, jag flyttade dit, jag kom in, jag körde upp. Gjorde de här intervjuerna. Körde ner. Detta gjorde jag på 2 dagar. Kommer in på skolan och var så här, okej, okay, jag ska flytta till Norrtälje. Jag sa, okay, jag vet bara att det ligger någonstans utanför Stockholm. Och sen så då, när allting har lugnat sig med alla studentfester när man flyttar in och så här, så är jag så här, men jag måste ta upp träningen igen. För att jag tränade ganska mycket när jag, liksom, innan jag kom in och så jag hade kommit tillbaka i det. Så här. Så då var jag ofta ute och gick och det finns elljusspår runt kasernområdena. Och då såg jag ju massa som sprang. Och det var så härligt. Och oftast när jag gick så var jag ju bakfull som ett helt ägg. Alltså jag, och då gick jag där och kollade på dem. Jag bara, fy fan, vilka vidriga människor. Alltså de ser, det ser jättehärligt ut och de ser jättekul ut. Men fy fan vad lätt det går. Alltså jag var så här, gick och var lite bitter och var så här, men jag vill också se ut så där. Jag vill också att det ska se så där härligt ut. Jag vill också springa. Så då bestämde jag mig att jag ska nog börja, jag ska försöka börja springa. Och sen började jag som gymvärd på ICA, eller Fiskes & Svettis Flygfyran som ligger vid ICA Flygfyran.
Okay.
Ett så här ikonisk träningscenter där. Så jag typ så här lurade mig in mig där att jag kanske var lite mer träning än vad jag egentligen var. För att man fick träna gratis. Och som student så har man ju ganska begränsad budget. Så att jag bara, ja men absolut, jag kan jobba i receptionen om jag får träna gratis. Och så fick jag gå lite så här utbildningar. Så att jag dealade till mig en bra deal där. Så där började jag ju springa. Och på löpband och sen och liksom kom igång med det. Så att det var så.
Men om vi då bara pratar lite om så här ordet hälsosam. Alltså tycker du att samhället hanterar det ordet idag?
Ja, alltså vad är hälsosam egentligen?
Ja, precis.
Bara för att man tränar mycket, har en viss storlek och ja, men, beter sig på ett visst sätt så är man hälsosam. I själva verket så kan det vara helt tvärtom. Jag tror inte många vet vad hälsosam är och vad definitionen av det är ens, och ens vad som är hälsosam för en själv.
Nej, exakt.
Vad som jag anser hälsosamt för mig kanske inte är hälsosamt för dig.
Nej, precis.
Så att jag tror att vi skapar inte riktigt, vi håller oss på ytan och sen så bara gör vi det som vi tror vi ska göra.
Ja, men också att hälsosam ju har blivit lite kidnappat idag av typ så. Alltså idag kan man, förr i tiden brukar vi säga att då var man i alla fall öppen med att man typ bantade. Idag är det ingen som säger att man bantar. Idag är man då ja, precis, det är
väldigt fult att banta.
Men det är ju det ni alla gör, fast ni har förklätt det till att så. Nej, men det är hälsosamt. Jag bara börjar tänka på min hälsa. Man bara, ja du bantar. Alltså det är ju verkligen samma sak det gör.
Och det är det som är så skevt, för det är så otroligt fult att banta och det har blivit ett stigma och det är lite också så här. Ja, men man ska helst inte säga att man bantar, för då är man lite sämre.
Ja, exakt, då är man ju dålig.
Alltså. Exakt, och då är jag så här, fast vänta nu lite här. Det är ingenting fel att vilja gå ner i vikt för ens hälsas skull om man gör det på rätt sätt. Men då ingen pratar om det så fortsätter folk göra det på kanske inte så bra sätt. Exakt. För att man inte har kunskapen av det, man vågar inte prata om det och man skäms. Varför kan vi då inte prata om hälsosam viktnedgång? Nej, för då ska vi sätta triggervarning på det.
Fast det är
ju mer triggervarning att prata om vissa saker om hälsa i en viss kontext som triggar ännu mer.
Ja.
Så att, nej.
Nej, det blir ju inte bra.
Men det ordet känns så jävla laddat, typ så här, hälsosam. Mm. Alltså det känns så jävla laddat, typ.
Ja, och de många gånger så här, vi som jobbar med träning och tränar mycket, ni är så otroligt hälsosamma. Jag bara, fast all träning är inte hälsosamt av det vi gör. Alltså så här, när man ligger och typ tränar inför ett lopp till exempel, de sista passen där, eller en viss så här sekvens, eller i ens producering av träning, det är inte alltid jättehälsosamt.
Nej, precis.
Elitidrottare är definitivt inte hälsosamma.
Nej.
Alltså så här, man måste lära sig egentligen så här, vad är det jag kollar på eller tar in, vad är det jag ser på, och vad är det den andra personen gör.
Mm. Mm. Men det är väl det som också, alltså, det finns liksom ingen balans i någonting heller, så att man tror liksom att ah, men om jag ska bli löpare, då ska jag träna löpning som en jävla elitidrottare för att det ska räknas. Mm. Och då blir barriärerna så stora så att då är det många som inte ens vågar börja träna.
Nej.
För att man tror liksom att ah, men om jag inte gör det ordentligt vad det är nu är, då är det ingen mening alls.
Nej, och så här, jag har ju otroligt många duktiga löpare i min närhet, som jag springer med, som jag umgås med, som jag följer. Och jag vet ju hur de tränar, och jag vet ju hur deras scheman ser ut. Och jag vet ju också att så här, när de lägger ut sina så här weekly mileage till exempel, eller hur det ser ut, och så här, jag vet ju om att det är dubbla tröskelpass till exempel, att de springer ju ändå. Alltså, de springer ju över 13 mil i veckan, om inte mer liksom. Mm. Och det är tuffa pass, och så ska man sitta och jämföra sig med det. Mm. Alltså någon som är så här, men Stina 25 som precis har börjat springa.
Mm.
Hon bara, aha, ska jag också springa 10 pass i veckan?
Mm.
Nej, det här är personer som faktiskt tävlar på SM-nivå.
Ja, precis.
Som så här, de tränar specifikt för det här. De är på en nivå där deras kroppar kan hantera 10 pass i veckan eller 7 pass i veckan eller liksom. Men man ser inte det, för man ser bara vad andra gör.
Mm. Mm.
Men du skriver en jätteintressant sak i boken, eller som ett exempel, där du precis har gjort slut med ditt ex, du har ätit dåligt, du har liksom så varit ute mycket, sprungit för att rensa tankarna och jobbat väldigt mycket, och så möter du en bekant som säger så här, men du ser så glowy och hälsosam ut.
Vad tänker du om det?
Nej, men alltså, jag var ett vrak. Det var liksom vid Humlegården. Jag skulle på möte. Jag hade bara precis varit och sprungit intervaller.
Ja.
Och kommer, och du vet så här, när man fortfarande är lite så blöt i håret, ska jag iväg på ett möte och träffa, och hon säger då, jag har mina solglasögon på mig. Och när hon säger det, du vet när man bara kollar på människor, man blir så trött. Så man orkar knappt ens reagera.
Nej.
Och jag bara, ja men ja, jag är allt annat än hälsosam nu. Jag bara, det glowet hon ser är väl kanske kvarlagrad svett från de här veckorna. Jag vet inte riktigt vad hon ser som är glowigt, men ja, men så känner man då att så här, inga kläder sitter bra, för man har liksom tappat i vikt.
Ja.
Alltså man är svart under ögonen för att man är pisstrött och sliten.
Mm.
Och då bara, och jag bara tänkte, aj gud, alltså jag orkar inte ens.
Nej.
Alltså jag...
Nej, men det är ju också så här att man då, om man har tappat i vikt för att man har mått väldigt dåligt och kanske inte, alltså det vet man ju bara själv, så här, i ett heartbreak så är det, aptiten är något av det som försvinner jättesnabbt, för att man säger, jag kan inte ens äta för att jag har så ont i kroppen av det här heartbreaket. Att så här, om man då går ner i vikt, då är det också alltid kopplat till att man har varit duktig.
Exakt.
Och att man så här, åh, du ser så hälsosam ut, bara, okej, ser jag hälsosam ut för att jag har gått ner i vikt? Ja, fast vet du varför jag har gått ner i vikt?
Exakt.
Det är inte för att jag är glad, utan för att jag mår piss. Mm. Och det är med, så, alltså den kopplingen är ju med åt helvete. Mm. Ja, men det är ju många som tycker det är väldigt härligt med löpning, just av den anledningen att man kommer ut, man är i naturen, men många kan också tycka att det kanske är lite så läskigt, kanske framförallt tjejer nu då när det börjar bli mörkt, och att man känner, ja, men att det är obehagligt att vara ute och springa. Och för typ ett år sedan, efter att du hade varit här och poddat, gjort din egen podd, så ska du springa hem. Mm. Vad händer?
Jag ska springa hem, och jag bor i Sundbyberg, och så bestämmer jag mig att jag ska springa ett litet extra pass. Så jag springer liksom via Alvik, Bromma, och så ska jag runda och sen hem till Sumpan. Och det är ju så här, det är väldigt dåligt väder och det är mörkt liksom, för det är i november ungefär. Så att jag, och precis när jag kommer utanför stan, och jag brukar räkna att broarna är utanför stan. Så att när jag passerar då Alvik så tar jag alltid av mig eller stänger av hörlurarna. Och det är mer bara för så här, det är mycket trafik där, men också att det är mörkt också.
Ja.
Och jag orkar inte ha den här, för att många är så här, vi kvinnor ska kunna springa vad som helst med musik, så jag kommer inte stänga av musiken. Vet du vad? Jag kommer inte vara den som tar den kampen. Nej. Vill du springa med musik, utsätta dig för det. Alltså, var inte naiv. Öppna ögonen. Vi blir överfallna.
Mm.
Så gör du det. Tar du den kampen. Men jag stänger av min musik för att jag är medveten om vad som sker.
Mm.
Så stänger jag av musiken. Så märker jag någonting så här i periferin som så här är på andra sidan men kommer över på min sida. Men det är ju väldigt mycket folk och cyklister. Och sen så kommer jag mot ett buskage och det börjar liksom så här lätta lite. Det börjar bli lugnare. Och då märker jag hur någon liksom är bakom mig. Och jag är så här, jag springer på mig, jag liksom så här kollar lite bakåt. Och sen så märker jag hur någon så här är ganska nära snett bakom mig.
Mm.
Och håller samma tempo som jag.
Alltså,
och jag är så här, jag bara, det här kan inte vara någon som springer, för att jag känner, man känner igen alltså takt. Alltså så här, jag bara det här måste ju vara någon på cykel. Och då märker jag att personen är länge i snett bakom mig bakom cykeln och närmar sig ännu mer när jag börjar närma mig som en viadukt med liksom träd och buskage. Och då är jag så här, då hinner jag tänka, jag bara, det är någonting som inte stämmer här. Och då så känner jag liksom hur någon så här, tar tag i mig och tar tag i min rumpa och försöker dra ner mig. Samtidigt som styret liksom så går mot mig.
Mm.
Och det är liksom, och jag ser ju, det är liksom ett stort buskage och så går det neråt som ett, liksom ett dike.
Mm.
Och jag är bara så här, nej men det här händer faktiskt. Och jag typ så här, hamnar omkull men kommer upp ganska snabbt och drar tillbaka. Och då så märker han det, så han sätter sig på cykeln och drar iväg.
Ja, han märker att fan, det här blev ett misslyckat.
Ja, det blev inte jättebra.
Nej.
För jag är ganska snabbt upp igen och tar spjärn emot.
Ja.
Och jag, nej men då är inte jag lugn. Om jag pratade innan om att jag är lugn och kris, nej men alltså jag hade kunnat döda honom.
Mm. Ja.
Alltså jag var så här, jag kommer åka dit och jag kommer bli fast för mord om jag får tag på honom.
Mm. För du börjar springa efter
honom. Jag springer efter honom. Ja. Jag tror aldrig jag har sprungit 400 meter så fort i hela mitt liv. Oh. Alltså min idrottslärare.
Nej, men jag får gåshud av detta.
Nej, det är
jävla bra att du gör det.
Jag måste tillbaka. Alltså, och då svänger ju han. Så jag alltså genar ju. Så jag typ så här, skär av hörnet. Så där får jag tag på honom. Och ta tag i hans ryggsäck och dra tillbaka honom.
Men säger du något eller skriker?
Jag skriker. Jag bara, vad i helvete gör du? Han bara, vad synd, säger han bara och kollar på mig. Och jag bara, alltså, jag får verkligen panik. Vad gör du? Han bara, vad ska du? Och så tar jag fram telefonen, för jag håller ju honom. Och så tar jag fram telefonen, för jag har en väst på mig, så tar jag fram. Och så bara flinar han och så kollar han på mig. Och han bara, vad ska du göra? Ringa polisen. Jag bara, just det, för polisen har ju inget värde i det här landet. Liksom.
Nej, vad ska jag säga?
God, alltså, vilken panik.
Och jag bara, men då märker ju han att jag inte håller på att ringa polisen, utan jag filmar ju honom och fotar honom. Och det tar.
Ja.
Då blir han ju skraj faktiskt. För att han bara, man vill ju inte bli hamnad på bild. Liksom.
Nej.
Och då har jag ju också så här, jag har ju revor i löpkläderna, jag är uppenbart smutsig. Och då börjar han ju sparka efter mig, och då får han ju in så att han sparkar mig i höften, så då ramlade jag omkull. Men då låter jag det vara, för då blev jag ju faktiskt så riktigt rädd för att han ska typ vända tillbaka, för att nu har jag ju bild på honom.
Ja, precis.
Så då är jag så här, nej men jag, ja, så då ringer jag min kille.
Så han sparkar ner dig och sen sätter han sig på sin cykel och cyklar iväg.
För han står ju gränsle över.
Ja.
Och så att han liksom är, och jag har ju kommit snett framför honom och liksom står och bara försöker stoppa hans väg. Och då tar han ju bara och fotar ner mig.
Gud.
Alltså vilken ålder var det på den här människan?
Han kan ha varit 30.
Alltså. Mm. Ja, det är så jävla sjukt. Bara.
Ja, men alltså man blir helt, alltså det, mm. alltså det är ju liksom en största mardröm. Mm. Men som, alltså det, för det tyckte jag med var intressant nu att du säger det, att så här, det här händer verkligen. Mm. Du hann ändå liksom registrera det, så här, det här fucking händer. Mm. Alltså.
Ja, och det var det som gjorde mig så förbannad, för ja. Jag har aldrig varit rädd för att springa.
Nej.
Jag har liksom sprungit i alla länder jag har varit i, så springer jag.
Mm.
När jag bodde i Marrakesh så sprang jag, och Marrakesh är inte särskilt, det är inte jättebra att få ung tjej.
Nej, det är ju inte så jämställt nej. Som i Sverige.
Nej, liksom. Och det har hänt väldigt mycket, och de hade ju de här två unga kvinnorna som försvann och blev avrättade. Det är inte, men jag har aldrig varit rädd. Någonstans för löpningen har varit min så sköld, och varit så här, när jag springer så springer jag, och det är liksom mitt.
Mm.
Och så var jag så här, ska den här jävlen ta löpningen ifrån mig? Jag var så arg.
Ja. Men vad hände då? Alltså, ringde ni polisen sen?
Mm. Vi ringde polisen. Och jag hamnade hos en jättebra kvinna som var så här. Hon bara, jag vet, det är inte lönt ens att jag anmäler det här, för det här kommer bara bli ett streck i statistiken.
Mm.
Men jag vill göra det för att jag har ett väldigt bra signalement, och jag har ju film och foto på honom. Så att om någonting skulle hända och någon annan tjej, mm. då kanske det här kan hjälpa.
Ja.
För jag har ju faktiskt foto. Och hon bara, du ska alltid anmäla, och du är ett streck i statistiken. Men hon bara, det här är ju försök till våldtäkt. Det är misshandel och det är grovt ofredande. Hon bara, du kan.
Det är självklart.
Ja, det är självklart.
Ja.
Så de var jättebra.
Mm.
Och de erbjöd också att så här, två poliser skulle komma ut. Men jag var så här, det behövs inte, vi är på väg hem. Hon bara, men fota av allting, när jag kläder och sånt. Så löser vi en anmälan. Så de var väldigt bra och följde upp det väldigt bra också.
Ja. Men hur ser liksom den närmaste tiden ut efteråt? Alltså, när springer du till exempel igen första gången?
Jag sprang 3 dagar efter.
Ja, du gjorde själv?
Mm. Nej, då sprang jag med min kille.
Ja. Mm.
Men sen dröjde det, jag tror det dröjde ett halvår innan jag sprang när det var mörkt.
Ja.
För jag kände så här, jag har inte bråttom att göra det.
Nej.
Nej.
Det är så sjukt, för du skrev ju just i boken också om att du ändå på något sätt hade känt att det här var en tidsfråga, vilket bara det i sig är ju sjukt. Du skriver liksom så här, det var inte fråga om det här skulle hända mig, utan snarare när. Mm. Och att du just skulle bli berövad på friheten som det har varit att springa. Mm. Men alltså, kan du känna dig påverkad än idag?
Mm, ja, alltså vi hade löpt upp i onsdags, och då sprang jag hem, och då var ju klockan 19 och det är ju mörkt.
Ja.
Och då kände jag ju, för att det var några av tjejerna som bara sa, gud, det är så roligt att vi har en löpgrupp, för det var runt sjöarna i Sundbyberg.
Mm.
Och det är ju buskage och skog.
Ja.
Och de bara så, gud vad roligt det är att vi löpgrupp, för det känns inte helt tryggt att springa här när det är mörkt.
Mm.
Och då tänkte jag också väldigt mycket på det. Jag bara, nu var vi ju ett gäng på liksom 20 pers, men alltså, och då var jag så här, men jag kommer springa ett varv extra när vi lämnar av så här, för att jag de som vill följa med får jättegärna följa med. Men då kände jag för typ en sekund när jag blev så här, okej, jag hoppas det är någon som vill, för fan, det innebär att annars måste jag springa själv liksom.
Mm.
Men så var det några som var så här, men vi hakar på.
Mm.
Men bara den liksom så här, jag bara, just fan.
Mm. Ja, precis.
Jag kom på mig själv.
Men vi ska gå vidare lite, alltså, för du skriver också i boken om att springa i sorg.
Mm.
När har du sprungit i sorg?
Men just i boken så är det ju med missfallet att jag sprang väldigt mycket då, och det var, först var det ju för att jag inte kanske ville inse att jag var så ledsen som jag var.
Mm.
Och sen när jag insåg att jag faktiskt var så ledsen, så var det en sorg i sig. Men sen så där, sprungit mycket så här för att bearbeta när man har varit rörigt i livet och man inte riktigt känner att man har en fast punkt. Sprungit väldigt mycket då, alltså, och bara bearbetat det under så här långpass. Så här långa långpass.
Jag tycker typ det är fint. Alltså, det var så fint formulerat, alltså, att springa i sorg. För att man bara, då känns det som att man ändå gör någonting samtidigt som man lider. Mm. Men man ändå så, okej, men jag gör någonting i det här.
Nu är det du och jag löpningen.
Exakt. Liksom, ja, men typ.
Ja. Alltså. Och det är, och många är så här, men de är så här, men när jag typ, när jag är typ arg eller ledsen, så springer jag så här hårda intervaller. Mm. Och jag kan liksom inte göra det, för att om jag får upp pulsen och jag redan är ledsen som jag var då, eller jag liksom, då det kickar ju igång så att jag får liksom ångestattack och börjar
gråta.
Det går ju inte. Så pulsen måste ju vara låg. Annars blir det ju att man börjar gråta direkt. Precis. Och kan inte andas.
Mm.
Så pulsen måste vara låg, låg, låg och bara springa.
Mm. Mm. Men där innan du fick ditt missfall, när du fick reda på att du var gravid, vad kände du först där och då? Hade du, liksom, hade du sett dig själv bli mamma eller vad var det för känslor?
Nej, jag vill ju inte ha barn.
Nej.
Så att, nej, det var väldigt... alltså, det var ju också någonting, för det var, jag hade, det var ett sånt krig inom mig. Så att nej, jag ville inte. Och sen det är det också som förvånar mig, att jag blev så ledsen över missfallet. Samtidigt som idag så är jag väldigt tacksam över missfallet. Och det är ju liksom, det är ju det bästa som har hänt. Så att jag är väldigt glad över att jag fick missfallet. Så att ja.
Mm. Jo, men för det är så sjukt, för vi pratade om det att så här, missfall är ju väldigt, väldigt, väldigt vanligt, men det känns som att man typ inte har vetat det, och att så här, det är först när man har blivit äldre och så, man har haft vänner som har varit med om det, man hör om det liksom allt oftare. Men kan du, alltså, hur har det varit för dig när du har berättat om det? Det måste varit så många som bara, åh vad skönt att du säger det här. Och...
ja, alltså, det är så många som har varit så här, jag har inte pratat med någon om detta.
Nej.
Och jag, bara, men vi är många som får missfall.
Ja.
Men i och med att det är, för att vården, de viftar bort det. Som om så här, jag fick ju höra så här, ja, men det är den här procenten som får det.
Ja, just det, du pratade med någon som sa något jättesjukt. Vad var du,
det var när
som...
jag ringde på under natten.
Ja.
Gud, vad var det, så en av tre eller en av fyra som får missfall.
Ja.
Så det är det som är, så nu får du bara liksom bita ihop. Det är så där. Man bara
vill bara ha en liten kram.
Ja, precis.
Okej, jag bara, okay, fast jag ligger ju här på badrumsgolvet och håller på liksom och blöder. Exakt. Blöder ut mitt hosta.
Mm.
Och, men du säger till mig att det är sånt som sker och du får ta en Panodil sen. Alltså det är så kallt.
Ja, exakt, exakt.
Verkligen. Och så blir jag så här, okej, okay, du är med om detta kanske varje dag, men jag är inte med om detta varje dag.
Precis.
Och om du inte, och om du är så kall, så ska du inte jobba inom vården. Så att nej, jag var verkligen, det här, det kan ju inte, hon kan inte ha sagt det liksom.
Och så när man är i den situationen är ju det sista man behöver. Alltså,
ja, jag hade bara velat att någon bara sa, vet du vad, jag hör dig, jag känner din sår, jag vet att din smärta är, blir det någonting, så kom in, men så här, försök här ut, det kommer bli bra, jag vet att det är piss, du klarar detta, men så här, var mitt i sorgen. Bara det hade varit så här.
Men det är också så sjukt att man inte pratar mer om det. Jag menar, alltså jag vet ju första gången jag hörde någon i min närhet som fick ett missfall, och jag visste ju inte heller hur jag som vän skulle stötta. Nej, det, för i mitt fall var, alltså jag tänkte så här, det här är en katastrof, vilket det såklart kan kännas som, det förringar jag inte, men hade man vetat tidigare hur vanligt det, hade man nog också vetat lite mer hur man skulle stötta någon som är med om det, och att man också gick in, men alltså inte så lägre förväntningar på en graviditet, men då hade man kanske också varit beredd på att sådana här saker kan hända. Exakt. På ett annat sätt.
Ja, och jag tror också så här, jag pratade med en bekant nu som är gravid, och jag var så här, men gud vad roligt, så hon bara, men jag skulle så gärna vilja gå ut med och prata om det. Jag bara, men gör det. Hon bara, nej, man ska vänta tills man, det är vecka 13. Och
just
det. Jag bara, men måste du vänta tills vecka 13? Mm. Du vill ju prata om det.
Ja,
du vill ju så här. Hon bara, men om jag får missfall. Jag bara, då får du det.
Och då vill du ju prata om det också.
Då får du det. Och då äger du det. Och då, men prata om det. Om du vill prata om det. Om du vill säga till folk att du är gravid. Så gör det.
Ja.
Exakt.
Gör det.
Alltså att förstå vad skönt om man ändå har hunnit berätta för ditt människor, och sen då om det blir, om det händer att man får ett missfall, vad skönt att ha några runt omkring sig som man också kan prata om.
Exakt.
Alltså,
istället för att så här behöva förklara då, ja, jag var ju gravid.
Ja,
men sen fick jag missfall. Eller bara så, ja, nej, jag har lite jobbigt just nu.
Ja,
utan bara så, nej, men det blev ingenting.
Ja.
Jag är jätteledsen just nu av detta. Jag var gravid, men så här, ni vet ju att jag var gravid och det blev ingenting.
Mm.
Jag tycker att så här, prata mer om det.
Mm, ja. Verkligen.
Ja, så viktigt.
Mm.
Nu hoppar vi lite, men vi vill tillbaka till löpningen lite till. För att liksom, ja, men löpning känns ju som en så... liksom, det är så ångestdämpande för många. Men det känns också som att det finns, alltså att man liksom har så mycket att förhålla sig till. Att så här, måste man ha alla de där kläderna? Måste göra en klocka? Alltså, allt så. Alltså, om man lyssnar på det här och är liksom orolig för de bitarna men vill bara börja springa.
Men typ aldrig har gjort det.
Vad ska man tänka på?
Men för det första så ska man ju så här bena ut, varför vill jag springa? Ja. Och då kanske man kommer vara så här, ja, men jag känner att det här är en träningsform för mig. Mm. Jag kan göra den vad som, jag kan gå ut och springa, jag behöver bara ett par skor. Okej, då vet du det. Så här, hur ser ditt liv ut? Pluggar du? Jobbar du? Är det ett hektiskt liv? Har du mycket luckor? Hur ser det ut? Ja, men jag skulle kunna springa 3 dagar i veckan. Perfekt. Det behövs inte mer. Det är kanon. Kan du springa 2 dagar i veckan så det är också bra. Men 3 dagar, ja. Okej, men då börjar du med att sätta 3 gånger 30 minuter. Det är det som krävs. Och då går vi tillbaka igen. Okej, men man behövde ett par skor. Det var det man behövde. Och då går man till löplabbet och så säger man, hej, jag skulle vilja kolla mitt steg. Så mäter de och filmar. Och bara så här, jag behöver ett par skor som funkar för det här. Jag tänkte springa nu i början, ja, men max 5 kilometer.
Aha.
På lite asfalt, kanske lite stig eller grus ibland, men mest asfalt i stan.
Mm.
Då kommer man få ett par skor som funkar, köper man dem. Och sen så bara, okej, men jag behöver ett par löptights och en löpjacka. Ja, och då går man någonstans som man tycker är snyggt. Och så köper man det. Och sen så säger man till folk, jag ska börja springa. Och så kommer någon och bara, gud, jag vill också börja springa.
Ja.
Eller vi springer redan i en löpgrupp på onsdagar. Eller, ja, du kan få hänga på oss. Och har man ingen i sin närhet, då finns det jättemånga löpgrupper.
Mm.
Så anmäler man sig till en sån. Och sen så när man har hållit i det här och bara så här, gud, det är faktiskt kul. Det är inte alltid kul att springa, det är det inte. Det är jävligt jobbigt. Men mestadels är det jävligt roligt. Och så bara så, ja, men jag skulle faktiskt vilja utvecklas ännu mer. Då tar man hjälp, köper ett löpupplägg så man har lite struktur på det hela. Ja, och sen har man ett jävligt roligt liv.
Ja, men för det är ju det. Alltså det, jag älskar det här, att få höra det här. För man tänker, och detta kan jag med tänka själv, att jag är så ibland, om jag har varit ute, joggat, sprungit, och så är jag så, fan, nu sprang jag en kvart. Jag är så dålig. Mm. Jag kunde skita i det. Så bara, nej, det är klart jag inte kunde. Mm. Nej, för fan, varit ute och sprungit en kvart. Sen gick jag en kvart. Mm. Det är väl kanon. Alltså, men man blir så hård mot sig själv direkt.
Mm. Exakt. Man är så, men gud, jag är ingen löpare. Många är så, men en löpare är när man kan springa en mil.
Ja.
Jag bara, nej, en löpare är när du kan sätta 2 fötter framför dig.
I
ett högre hastighet.
Ja. Då är det löpare. När du gör något annat som är snabbare än att gå. Exakt. Då är det löpare.
Ja. Man måste springa, om man är en duktig löpare så ska man springa milen på 50 minuter. Okej, okay, men va? Vem är det som satte den regeln?
Ja, men fan det?
Den här personen. Ja, det är det att så här, alltså det, ja, jag vet inte.
Nej, men jag vet också att jag såg någon video på din inställning, då var det en TikTok. Så var det typ så här, ja, men den vanligaste frågan jag får är så här, hur börjar jag springa? Och så bara igår du så filmade själv och sen bara börjar du springa, det var så här gör jag. Och sen när det blir jobbigt, då går jag lite. Och sen springer jag igen. Alltså man bara så här, det är ju inte svårare än så.
Nej, och jag tror alltså det är bara så skönt typ att få höra det. För att så här, bara plocka ner det. Alltså, nej, du behöver inte vara ute 2 timmar. Det är liksom inte det som
Men det är just det här med också med balansen. Mm. Vad tänker du kring så här, hur hittar man en bra balans mellan liksom träning, mat, att leva livet, jobbet, ja, du vet, den här balansen. Berömda.
Ja, men det är också så här, ja, men hur ens liv ser ut. Jag utgår ju bara så här för mig själv att så här, ja, jag jobbar med träning och älskar att springa och älskar att styrketräna. Men jag gillar också att äta gott, dricka vin och ha ett väldigt socialt liv. Jag älskar ju att gå ut.
Mm.
Alltså en bra utgång när man kommer hem 6 månader.
Oh,
älskar. Oj, det är kul. Det är
ja.
Kul. Alltså, jag älskar ju allt det sociala.
Mm.
Och så är jag så här, jag måste kunna ha energi för att träna. Det är väldigt viktigt. Och hur får jag det? Jo, genom att sova. Och sen finns det ju perioder när man har så här, ganska mycket jobb, man reser mycket och så här. Då kanske man får till sömnen. Men då behöver jag dra ner på någonting annat då. Då kanske jag drar ner på mina hårda pass och kanske kör så här, men då tränar jag bara 30 minuter till exempel.
Mm.
Men för att må bra också så behöver jag träningen.
Ja, exakt.
Så får man hela tiden så här, höja den stapeln, sänka den stapeln. Och sen vet jag så här, okej, men nu tränar jag kanske inför ett lopp. Ja, okej, men då är det ju faktiskt prio på att stapeln med sömn och stapeln med det kanske lite mer disciplinerade är högre.
Mm.
Så då kanske jag så här, tackar nej till vinet den onsdagen. Och jag kanske så här, drar ner på allt gott. Jag äter fortfarande gott, men jag kanske drar ner det. Och höjer sömnen. Och fokar träning. För en period.
Mm.
Och sen när det är klart och så här, ja, men då har jag lite lugnare period. Ja, men då höjs ju stapeln med det roliga igen.
Mm.
Exakt. Ja, då kan jag ju faktiskt ta ett glas vin extra en onsdag när jag är ute och äter. Nej, men det blir en chipspåse extra på lördagen till exempel. Ja. Eller ja, det blir faktiskt en bulle till på tisdagen.
Mm.
Alltså, för då är jag så här, och så får man, jag drar ju de här staplarna hela tiden.
Mm.
Men saken är att jag har ju inga förbud.
Nej.
Men jag har en gräns. Och den gränsen flyttas hela tiden för vad jag gör.
Mm.
Så att, och det är så jag hittar min balans. Genom att balansera alla mina staplar som jag behöver. Eller mina tre ben.
Mm.
Och det är ju liksom energin och det är träningen och sömnen.
Jag tänker också att det är så viktigt att gå tillbaka till det här. Men hur ser mitt liv ut? Vad är det jag behöver i mitt liv? När mår jag som bäst?
Och liksom
så här, hur ser det ut just nu? Ja, men just nu kanske det är en sån här period. Mycket tentaplugg. Ja, men då kanske jag också hinner träna. Ja. För jag bestämmer mycket över min egen tid. Har du sen en tid när du jobbar mycket och inte hinner träna lika mycket? Ja, men då får det vara så.
Exakt. Alltså, ja, för annars går man ju bara runt och ger sig själv dåligt samvete hela tiden.
Då får man ju ångest hela tiden för allt man inte hinner göra.
Ja, men man ger sig också ångest och dåligt samvete för val man faktiskt har tagit.
Mm.
För till exempel nästa vecka åker jag till Turkiet med Frankation. Så vi har 20 tjejer som ska med oss till Turkiet.
Ah.
Och då är vi borta onsdag till söndag. Mm, och då är det ju så här, jag leder ju den här resan och är ju med hela dagarna på resan. Och visst, där kommer det vara så här, vi ska leda hike och vi kommer att yoga. Men det kommer inte finnas tid för min träning. Jag jobbar ju hela dagarna där. Ska jag då gå runt och ha ångest och vara stressad över att nej, men nu kommer inte jag hinna träna onsdag till söndag.
Mm.
Men ja, Johanna, det vet du ju om, för du fått, det här är ditt jobb. Mm. Du har ju valt att jobba med det här.
Mm.
Så det är inte rättvist för mig själv att jag ska gå runt och ha ångest över det här.
Exakt.
Då. Nej. Då får jag bara säga, nej, men då är det så. Då får jag bara hajka och gå yoga och göra yoga. Eller jag kommer inte göra yoga. Jag kommer göra annat, jag gillar inte yoga. Men jag kommer göra annat. Men, och sen så då så kommer jag bara komma tillbaka med pang mycket energi för nästa vecka.
Ja, men exakt. Och att liksom inte heller... Jag tror ju inte på förbud. Det är vår liksom, det är ångest på den slogan. Nej, jag skojar. Nej, men så här, just det här förbud... Alltså när liksom det här med långa listor över förbud, det här får du inte äta, detta får du inte göra, det här får du inte. Alltså det skapar bara ångest tror jag. Att när folk håller på med det, inte äta detta, så bara blir listan längre och längre och längre och längre. Man bara, men vad får du äta då? Alltså,
Ja, det är också så här, vi skapar ju oss själva så otroligt mycket förbud, vilket sen blir de facto problem för oss.
Mm. Exakt.
Det är så många kunder jag har haft som till exempel kommer till mig och bara, ja, men jag är då laktosintolerant och glutenintolerant. Okej, men då måste vi vända ut här. Du har celiaki och laktosen när börjar det här? Nej, men det började, jag drog ner det från kosten. Jag bara, okej, men du drog ner på det. Varför? Så här, vad hade du för symptom och vad har din läkare sagt?
Mm.
Nej, men jag drog ner på det för att det är inte bra för en. Okej,
säger vem?
Nu fattar jag. Och vem har sagt att det är inte bra? Nej, men jag har läst så här. Så då, och du, sambandet nu, när börjar du få problem? Ja, jag drog ner på det ett tag och sen så åt jag då under en period och fick jag så otroligt ont så jag tål inte det. Nej, det är din kropp som säger ifrån, för att då har du tagit bort det.
Mm.
Och sen så tillför det igen. Och det är klart att kroppen reagerar då.
Ja, precis.
Och då har du börjat mixtra med din kost.
Mm.
Så att det är inte någonting du har blivit allergisk mot. Det är någonting du har skapat själv.
Ja. Men kan du märka det bland många av klienter som kommer till dig och liksom, när de är nya hos dig, att de har en dålig... Alltså det är en osund relation mellan kosten och träningen och, så här, 80%, och kroppen.
80% har någon form av ätstörning. Alltså någon form av uns. Och det kan vara light, alltså som att alltid ha gujobantat lite hela sitt liv. Det kan vara att man har en skev kroppsuppfattning.
Mm.
Det kan vara att man har man sätter en förväntan på sig själv vad man ska åstadkomma och prestera.
Mm.
Men framför allt så är det ju det här att det är så mycket förbud.
Mm.
För att det är rent ut sagt farligt.
Mm. Farligt.
Ja, farligt.
Ja. Okej, alltså nu har vi poddat. Nej, men alltså det känns att vi har fått med så mycket i det här avsnittet. Alltså vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig? För du inspirerar så många. Du är så inspirerande att prata med. Alltså vad inspirerar dig?
Alltså det, jag vet att det här kommer att låta så otroligt självgott. Alltså,
man nej, får vara självgod här.
Det får man faktiskt. Men jag inspireras av allting jag har gjort.
Mm.
Jag kan inspireras av så här, när jag kan gå igenom så här gamla bilder och så bara typ, när jag kollar på typ lopp när jag var i Israel och sprang ökenmaraton. Det kan jag bli väldigt inspirerad av. Vad fan att det skulle nu ska jag göra igen. Och så blir jag så här, nej men nu det ska slå den där jävla tiden och så.
Ja.
Sånt inspireras jag av. Jag kan inspireras av så här när man är mitt uppe och gör saker.
Ja.
Så gör man bara saker. Och så när man stannar upp och bara så här gud. Ja, nej, men jag gjorde fan en kampanj med Samsung.
Ja.
Ja, nej, men fan, jag har faktiskt skrivit en bok. Eller, ja, men alltså, nu var jag iväg och sprang till det där loppet. Och, ja, nej, men har jag ju föreläst. Alltså, och så kan jag stanna upp och så gå igenom det. Jag bara, ja, det är jävligt häftigt.
Mm.
Ja. Och så tänker jag på det när jag typ tvivlar på mig själv. Och det känns som att så här, ja, nu ska de komma på mig.
Ja.
Nu kommer någon komma på att jag inte kan någonting.
Ja.
Så det inspirerar mig. Men sen, jag inspireras också väldigt mycket av folk runt omkring mig.
Mm.
Så jag plockar liksom delar av det.
Mm.
Sen det kan ju vara någon person jag kan inte hålla med alls i allt den gör. Men vissa delar kan vara så här, det gjorde den bra och då plockar jag med mig det.
Mm.
Ja, exakt.
Så att sånt inspirerar mig väldigt mycket.
Mm.
Men, ja, men folk som bara kör på och gör sin grej. Men också så här, kör på utan att det går ut över andra.
Mm.
Riktigt.
Mm.
Fint.
Ja. Mm, jag håller med. Mm.
Tack så jättemycket för att du ville ge stången på den.
Ja, men tack för att jag fick komma hit. Så jag är glad över det.
Ja, så fint.
Ja, jag håller med.
Tack.
Tack.
Alltså det Joanna beskriver i form av att bli överfallen på det sättet.
Mm.
Det är bland mina värsta mardrömmar.
Ja, för mig med. Och det är också, man blir så jävla, alltså jag blev ju så förbannad när jag läste det redan i boken, men sen så kände jag ju det igen när vi pratade med Joanna, men just det här när man, om man tränar mycket på det sättet genom att man är ute och springer i det fria ute bland folk, där det också då kan finnas män som gör övergrepp.
Mm, begår det här liksom.
Ja. Alltså just det här med att det inte känns som en fråga om utan när.
Nej, men fy fan.
Alltså jag förstår ju det helt så här, de få gångerna jag har varit ute och sprungit när det är mörkt, jag gör inte ens det för jag vågar inte.
Nej.
Och bara det i sig är ju helt sinnessjukt. Tänk att jag inte vågar vara ute och springa när det är mörkt trots att jag bor
exakt
precis vid ett helt vanligt villaområde.
Nej men nej. Alltså,
men jag vågar inte.
Nej men vi har pratat om det mycket ju. Ja. Ja men gud, man bör inte vara ute och springa när det är mörkt, att vi har sagt det till varandra och så här. Mm. Men det är en annan grej också, alltså, det är ju det här med vad hälsa.
Mm.
Det var så skönt att få prata med just Joanna som ändå är en träningsprofil om det.
Ja men och just det här med att liksom, ja, men vad hälsa kan verka se ut som när det egentligen kan vara raka motsatsen.
Exakt.
Och hur vi idag i samhället är, det är så skevt med att så här, typ en viktnedgång alltid är förknippat med god hälsa.
Mm.
Att då har man så tagit tag i någonting, man har förändrat sin kost, börjat träna och att det då alltid skulle vara positivt när det verkligen inte behöver vara så.
Exakt.
Och det är ju ja, så jävla viktigt att prata om.
Ja.
Tack så jättemycket Joanna för att du ville gästa Ångestpodden.
Tack.
Och boken finns ju som sagt överallt där böcker finns. Precis som den här podden finns där alla poddar finns.
Ja. Nästa vecka ska vi ju då diskutera autism och diagnosens vara eller icke-varande.
Exakt. Och det ska vi givetvis inte göra själva utan med en expert givetvis.
De älskar vi inte lite.
Nej.
Tack för att ni har lyssnat även den här veckan. Och glöm inte att fortfarande skriva under på 3minuter.se.
Vi hörs som vanligt nästa vecka.
Hejdå!
Hejdå!
Podplay.